So I think we'll begin.
Då är det dags att börja.
Idag vill jag träna min svenska och ni ska vara mina offer. Mottaga nåd är nåd och fördela. Delat, Guds uppgift för hans kyrka. Jesus framställde klart sin uppgift, anledningen till att han kom till världen. Uppgiften bestämdes av Gud. And perhaps we can take turns reading the different verses. Kalle, vill du läsa? Pull pop right.
Okay. Yeah.
Johannes 6.
38. För jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig.
Kristi uppgift var att förhörliga Gud.
Johannes 12, 27-28. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag göra, säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför att jag har kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn.
Jesus' assignment was to glorify God.
Kristi uppgift var att förhärliga Gud.
And he would do that by carrying out the plan that God had to save the world.
Och det gjorde han på det sättet att han utförde den plan Gud hade för att rädda världen.
Kristi uppgift var att frälsa dig som var förlorad. Vill du läsa? Lukas 19. Lukas 19, 10. Ja.
Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.
Wolf, Johannes.
Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
Markus 2:17. Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.
Jesus kom för att frälsa de förlorade genom sitt rättfärdiga liv och sin oskyldiga död på vår ställe för att tödra. Matteus 3.
Jesus svarade honom: låt det ske nu, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske.
Matteus 5:17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
What do we call that part of Jesus' work that these two verses describe?
Vad brukar vi kalla den del av Jesu verk som beskrivs i de här verserna?
Emily?
Uppfylla lagen i vårt ställe.
Okay. And do we have a label for that that we sometimes use?
Aktiva lydnad.
Okay. Bra. Markus 10, Kalle. Vers 45.
Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Matteus 16.
Matteus 16, 21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas.
Vad kallar vi denna del av Jesu uppgift? The first of our aktiv lidnad. Vad är den andra del? Okay. So, it's important that we remember that Christ's work has the two parts. He kept the law for us, and then he paid for all of our shortcomings.
Det är viktigt att vi kommer ihåg att Kristi verk består av två delar. Dels att han uppfyller lagen i vårt ställe, och dels att han betalar för våra synder genom sin död på korset.
Hans uppgift och frälse det som var förlorat inkluderade att han sprider frälsningens budskap till de förlorade. Markus 1, vers 38.
Han sa det, vi går åt ett annat håll till byarna, här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.
Lukas 4:43. Han sa det till dem: också för de andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike. Det är därför jag blivit sänd.
So we see that as part of his work, Jesus went. He went to spread the message of salvation.
Så vi ser att del av hans verk var också att komma till världen för att sprida budskapet om evangelium.
Del 2. Hans uppgift och frälsa det som var förlorat inkluderade att han undervisar ordet för att fostra de troende. Matteus 5.
Men Jesus såg folkskarorna likande på bergen. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem.
Do you notice something a little bit unusual in this verse? Maybe strange in this verse?
Märker ni någonting ovanligt eller kanske rent av konstigt i den här versen?
The people come to Jesus to hear the gospel, and what does he do?
Folket kommer till Jesus för att lyssna till evangelium. Vad gör han då?
Det verkar som att han drar sig undan och sedan tränger det kretsen av lärjungar och undervisar dem bara.
Okay. So he like kind of like runs away from them. He goes and he hides from the people that want to hear the gospel.
Så på sätt och vis ser vi att han drar sig undan från de människor som ville höra evangelium här.
And it illustrates that the other part was equally important, teaching the believers.
Det visar att den andra delen av hans mission var lika viktig, alltså att undervisa de redan troende. Förklara tydligare för dem.
So it was necessary to reach out with the gospel to the lost.
Så det var nödvändigt att sträcka ut en hand till de förlorade fåren.
But it wasn't enough to just bring them to faith. That faith needed to be fed and taught so that it would grow.
Men det räckte inte med att föra dem till tro, utan den tron måste också stärkas genom undervisning.
Lukas 10, 41-42.
Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.
Uppgiften kommer inte att förbordas förrän alla de utvalda säkert samlas i himlen. Johannes 6:39.
Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen.
Att gå, att undervisa, att predika och att känna blandas tillsammans i Jesu gärning. Matteus 4:23.
Jesus stannade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.
Jesus' work involved a mixing of many things.
Jesu verk innefattade en blandning av olika saker.
He went out to do mission work.
Han gav sig av för att missionera.
He also instructed the believers.
Han undervisade de troende.
And he did his charity, his helping those that were sick or in need among the people.
Och han hjälpte de som var sjuka eller i behov av annan hjälp bland folket.
Jesu uppgift var att förhärliga Gud genom sitt arbete och frälsa de förlorade syndare. En del av detta frälsande arbete var att kalla syndare till tro, och en den andra delen var sen att sörja för dem. Hans uppgift kommer inte att fullbordas förrän alla de utvalda säkert samlas i himlen. Jesus förklarar vad den troendes uppgift är. Den är orsaken till att vi ännu är kvar i världen. Målet för allt den troende gör är att förhärliga Gud. 1 Korintherbrevet 10, 31. Hans.
Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.
Jesus ger klart vår uppgift i sin missionsbefallning. Vi ska dela med oss av evangeliet, de goda nyheterna som talar om Guds nåd genom tro på Jesus. Matteus 28.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.
We really see the same two assignments, don't we? To go to people and also then to teach them what Jesus has commanded.
Vi ser samma två uppgifter som kommer igen här. Att uppsöka människor och att undervisa dem.
So missionsbefallning visar oss har vår uppgift två delar. Go och växa. Now this is a lot better in English.
Det här låter snyggare på engelska.
In English it's to go and to grow.
Ja, på engelska är det go och grow. Så det rimmar lite snyggt.
But we couldn't figure out any way to make it rhyme in Swedish.
Men vi lyckades inte få till något rim på svenska.
So, go. Uppsäck människor som är förlorade och dela Guds nåd med dem. Markus 16. Oh.
Vad sa det till dem? Gå ut hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst.
Gå ut i vårt samhälle och i vår värld. Apostlagärningar 1.
Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Det som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet.
Varför började de i Jerusalem? And who then took the gospel outside of Jerusalem to Judea and Samaria?
Vilka är då som för vidare budskapet ut till Judeen och Samarien?
Nej.
Församlingen. Troende.
Ja. Notice alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. The church spreads by everyday ordinary Christians sharing the gospel where they are.
Kyrkans budskap sprids genom att vanliga kristna sprider budskapet om evangeliet där de är i vardagen.
And in turn God spreads the Christians throughout the world so that the gospel is preached.
Och i sin tur så sprider Gud kristna över jorden för att budskapet ska nå ut till alla.
A good example of that in Göteborg right now where we've received as members.
Vi har ett bra exempel på det i Göteborg nu i vår församling där vi har fått medlemmar som kommer från Kommunistkina.
And I've made an extra special effort to instruct them, I think, well, because we know they're going to go back to communist China again.
Och jag har gjort en särskild ansträngning att undervisa dem om Guds ord, därför att vi vet att de kommer att åka tillbaks till Kina.
And certainly we hope and pray that the Lord will use them then to spread the gospel in a place where we can't go.
Och då hoppas och ber vi för att Gud ska använda dem för att sprida sitt ord på ett ställe dit vi inte når.
Go ut och samla in. Johannes 17.
20-21. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig.
Och det fortsätter också, de ska vara i oss. It's not just the Lord's plan that we spread the gospel, but then that we gather those believers together to bring them in.
Guds befallning innefattar inte bara att vi ska sprida evangeliet så att människor kommer till tro, utan också att vi ska samla troende tillsammans.
Förbindelsen mellan och gå och växa. 1 Petrus brevet 3, 15.
Var alltid beredd att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.
Så, vad är förbindelsen mellan att gå och växa? Vi är på sidan 3. Förbindelsen mellan att gå och växa. Vad är förbindelsen mellan att gå och växa?
Det kan väl vara kanske att man, när man går ut och möter människor och tvingas förklara sin tro, så blir man också starkare i tron. Gud ger en kraft att förklara budskapet. Så att man växer alltså i tron.
Okay, so why don't you translate that for me?
Okay. When you go out into the world and to tell people about the good message, God gives you the strength to explain and to defend your faith. And thereby you yourself are growing in your faith, and also hopefully the church is growing.
That's true. That's not the answer I was looking for.
Det är sant, men det är inte det svar jag tänker på.
Petrus säger, var alltid beredda att svara. We have to be prepared to answer. We can't witness if we don't know ourselves.
Okej. Vi måste alltid vara beredda att svara. Det innebär att om vi ska kunna svara måste vi själva veta svar.
So the growing in the word ourselves is an important part of being a missionary. We have to know what to say.
Så att för att kunna vara bra missionärer, evangelister, så måste vi själva ha mycket kunskap om Guds ord.
We need to be ready when people ask.
Vi måste vara redo när folk frågar.
Because I'm still convinced that every one of us in day-to-day dealings will have many opportunities to be witnesses.
För jag är övertygad om att alla vi har många tillfällen i vår vardag där vi kan vara vittnen.
The problem usually is not a lack of opportunities. The problem is that we quite often don't know quite what to say and probably end up saying nothing.
Problemet är sällan att det inte finns, sällan eller aldrig att det inte finns tillfällen att vittna, utan att när tillfällena dyker upp så vet vi inte riktigt vad vi ska säga, och då väljer vi att inte säga någonting alls.
So an important part of att gå is also att växa.
Så en viktig del av att gå ut bland människor, det är också att själv växa sig starkare i tron.
Och växa. Mätta sig själv och andra med Guds närande ord. Johannes 21.
Johannes 21, 15-17. För mina lam på bete, var en herde för mina får. För mina får på bete.
Växa upp genom tillbedjan och bibelstudium. Andra Petrusbrevet 3, vers 18.
Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus.
Apostlagärningar 2.
42. Vi är troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.
Vad betyder brödsbrytelsen här? Okay. Yeah, I'm pretty sure that this is an example of them gathering for worship and for communion and for prayers together, the spiritual part of their gathering.
Jag är rätt säker på att det här handlar om deras gudstjänst tillsammans, nattvarden, böner och så vidare. Att en andlig gemenskap talar om.
Because we'll see in a moment that in verse 44 it talks more about what we call fellowship things, sitting down and eating a meal together.
För vi kommer snart att se att i vers 44 då övergår författaren till att tala mer om en vanlig gemenskap.
Lucas Alva. So a very important part of our growing up is gathering to worship and study the word together.
Så en viktig del av våra tillväxande i tron, det är att vi samlas och studerar Guds ord tillsammans i församlingen.
Växa tillsammans genom gemenskap och muntran tjänst. Apostlagärningarna 2:44-46. Ja, vill du läsa?
Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla. Efter vad var och en behövde. Varje dag var det en dräkt tillsammans i templet och i hemmen bröt. De bröd och höll måltid med varandra i jublan.
So they're fellowshipping involved gathering in the temple. I guess we could say kind of gathering publicly for worship and study.
Så deras gemenskap inkluderade att samlas dels i templet offentligt, kan man säga.
But it also involved gathering more private settings in homes to enjoy Christian fellowship with one another.
Men det innefattade också att samlas mer privat hemma hos varandra, men fortfarande i kristlig gemenskap.
What do you think the breaking of bread in verse 46 is referring to?
Vad talar man om här i vers 46 när man säger brödsbrytelsen?
Ja, det var antagligen en vanlig måltid då, som man hade trevlig samvaro kring.
Do you see the Lord's Supper in this?
Nej, det tror jag.
And I'm not sure either. This verse is certainly talking about their fellowshipping, and it says they ate måltid with one, they ate meal times with one another, shared meal times.
Det är inte riktigt säker här. Vi ser tydligt att det handlar om en måltid.
Although there's a much indication that the communion, celebrating a communion, was something that they also did in a more private setting. They probably did not actually do that in the temple.
Men mycket tyder på att själva nattvarden var någonting som man firade i hemmen och inte i templet.
So it's very possible that this is also a reference to communion. But that they gathered for public worship, and then they also gathered for things that they did privately or as a group of Christians.
Så det är mycket möjligt att det här också talas om nattvarden. Men vi ser i alla fall att de dels samlas offentligt i templet för att hålla gudstjänst, men att de också samlas mer privat i hemmen för att hålla gudstjänst.
Yeah. Or to simply fellowship.
Eller att ha, kanske inte gudstjänst nödvändigtvis, men att ha gemenskap kring ordet.
Hebreerbrevet 10,
Ja, men.
Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har förvarnat, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som vi ser att dagen närmar sig.
What are the purposes that we gather for public worship?
Vid vilka tillfällen eller av vilken anledning samlas vi för offentlig gudstjänst?
There are many.
Det finns många.
Här har vi uppmuntrat
texten. The text talks about encouragement.
Mm-hmm. Why don't we make a list here first and we'll come back and talk to a couple of them. So we've got wit as a form of witnessing, as a form of encouraging one another.
Mm-hmm. Så hittills har vi nämnt som vittnesbörd och för att uppmuntra varandra. Finns det fler?
Uppbörd. Det två eller tre är församlade.
So for a special closeness, a time of closeness with the Lord. And that's kind of in that, where two or three gather in my name, there am I with them. And kind of the promise that there's a special closeness with the Lord when we gather in worship.
Bibelordet där två eller tre församlade, där är mitt ibland dem, utlovar att det finns ett särskilt löfte förknippat med att samlas flera stycken i Guds namn.
Are there others?
Finns det flera anledningar att samlas?
Okay, I think that we would normally, well, we would probably want to include also simply to praise God.
Förmodligen skulle vi också vilja innefatta att prisa och tacka Gud.
What we want to make sure we're clear in our own mind is that the only purpose of worship is not to learn something new.
Men det är nog viktigt att vi själva förstår att enda anledningen till att samlas för att tillbedja Gud, det är inte alltid att man måste lära sig någonting nytt varje gång.
You sometimes, you know, hear the argument at least from the young people, it's just the same old stuff I hear over and over.
Ibland kan man höra argumentet, och kanske framförallt då från unga, det är ju samma sak som tas upp varje gudstjänst, varje söndag.
And I would usually answer, well, even if that's true, there are many other reasons that we gather as Christians.
Och då ska jag svara att även om det vore sant, så finns det en rad andra skäl för oss kristna att samlas.
Even if we never personally got anything out of the worship service, there are still are many reasons that the Lord wants us to gather.
Inte ens om vi själva aldrig skulle få någonting ut av gudstjänsten, så finns det ändå har man på något sätt gjort slut på alla skäl till att samlas i Guds namn.
For one thing, it's a command. We're simply obeying a command or the will of God who says, gather and remember his day.
För det första så är det ju en befallning från Gud. Han säger, samlas i mitt namn, till min åminnelse.
It's an important witness to those who are there in worship, but also to our community who see our car away from home. See our car in front of church.
Det är också ett vittnesbörd, som du nämnde, Ulf. Dels att andra som kommer till kyrkan ser att vi tycker att Guds ord är viktigt och är där. Och dels till grannar och vänner som märker att på söndagar, eller när det nu är i veckan, samlas vi för att studera Guds ord.
And here the Bible passage says it's a way that we encourage our fellow believers who continue. We all need encouragement.
Och här så i bibelordet så står det om att en anledning är just att uppmuntra våra trossyskon med vår närvaro.
Johannes 13, verses 14-15.
Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er.
Somebody once said the problem with the church is that nobody washes feet anymore.
Det är någon som har sagt att problemet med kyrkan är att ingen längre tvättar någon annans fötter.
What would they mean by that?
Vad betyder det? Ursäkta. Vad tror ni att han menade? Eller hon, de sa det.
And the Pope is washing the cardinals'
feet every year. Herman säger att påven tvättar kardinalernas fötter en gång per år. Och emellan så hoppas vi att de gör det själva då. Det blir för sällan.
Do you think we should start having foot washing ceremonies as part of our worship?
Tycker ni att vi ska börja ha tvättning av fötter som del av våran gudstjänst kanske? Helga skakar på huvudet.
What advantage might there be? What good might there be if we started the custom of foot washing again?
Vad skulle det finnas för poäng? Vad skulle det vara för fördel med att börja med den här seden igen? Tvätta varandra.
Du får rena fötter.
Vi ska påminna oss att vi ska tjäna varandra. Det är därför.
You know, it really would work out pretty good with your Swedish culture.
Det skulle funka bra med den svenska kultur, tycker jag.
You know, you've got the habit of normally taking your shoes off when you go into somebody's home.
Ni har ju redan vanan att oftast ta av er skorna när ni kommer in i en annan människas hem.
And now we're coming to God's house.
Och nu kommer vi till Guds hus.
So we should maybe take our shoes off at the door, take turns washing one another's feet, and then gather and worship in God's house.
Så kanske skulle vi ta av oss fötterna vid ingången och ta av oss skorna vid ingången och turas om att tvätta varandras fötter.
It probably is not going to take off as a good idea.
Det kommer förmodligen inte att bli någon riktig trend. Eller det kommer förmodligen inte att få fäste i församlingarna. Säger så istället.
But the advantage would be it certainly would remind us of humble service as the ideal that Christ sets before us.
Men det skulle definitivt påminna oss om Kristi exempel som ödmjuk tjänare.
Så många svenskar går regelmässigt på gymmet för styrketräning i hopp för att bygga hälsa som har en dubbel motivation. De hoppas att deras kroppar kommer att växa sig starkare och att deras svaga muskler kommer att växa sig större. Vi delar oss med oss av Guds nåd som vi har mottagit för ett liknande dubbelt ändamål. Vi hoppas att bygga upp Kristi kropp, kyrkan, så att den blir starkare andligt och större numeriskt. På ett sätt är vår kallelse att fortsätta och avsluta vad Jesus började, nämligen att uppsäcka och frälsa det som var förlorad. Skriv en missionsuppgift för LBK eller er församling. I'll take a moment or two and you can write a little bit of an assignment, mission description. Here we do. Okay. Now, Ulf, what do you have there?
Bjud in dina närmaste till en gemenskap. Missionera för det som, för det folk som du har kontakt med, jobb, privat. Och även inte.
So that puts the emphasis on the outreach or the sharing, correct?
Mm.
The outreach or the sharing of the message.
Yeah.
Kalle, what are you?
Jo, en funktionsuppgift är att man ja, TV, internet och överallt där man kan hitta en öppning nå ut med evangeliets glada budskap. Och i komplement med att man har en massa personliga kontakter som man berättar om att det finns, att det existerar det här. Att vi har möten och vi har litteratur, planscher, program, hemsidor. Och så att vi liksom kompletterar varandra. På mitt jobb till exempel, där sitter det nu, där har alla tillgång till internet. Och där mejlade dopredikan. Så att de kunde både läsa eller höra eller se dem i videoformat från sina datorer allihopa. Och det var de väldigt nyfikna på allihopa nästan. Så att det var ju väldigt, väldigt effektivt med internet där. Att han fick, alla kunde sitta och ta del av det. Om de ville. Ja, det är en grej. Eller många grejer. Ja.
On the basis of our study, what's the weakness in putting those things out through the internet?
Om vi ser på det vi har läst igenom hittills, vad är i så fall svagheten med att sprida evangelium via internet?
Återkoppling, alltså att man personliga kontakter.
Other comments, we'll come back.
Jag undrar om rubriken missionsuppgift inkluderade församlingens inre arbete eller är det bara outreach? Det är bara outreach?
Nej.
Okej. Okay. Mission in Sweden is outreach. It's which, isn't it?
It probably is in English though too. You call, what is your mission statement? What is your mission, your purpose?
Okay. So, mission in Swedish is outreach.
Mm.
So probably.
Ja, precis. Mission på, eller mission på engelska blir ju mer ett uppdrag som man har. Man kan ju ha uppdrag att predika i församlingen eller i familjen eller. Uppdrag kan ju vara mycket olika. Men mission på svenska brukar ju förknippa med till människor utanför kyrkan. Kanske först och främst i andra länder, tänker kanske folk på till och med.
So we need to find a slightly better Swedish word, huh?
Yeah, probably should.
Okay. Yeah, the when we talk about, you know, our mission assignment or our church's mission, we're still thinking primarily, you know, with mission work of reaching out to the lost.
Mm. När vi talar om kyrkans uppgift, mission, då talar vi nog också i USA i första hand om att nå ut till dem som inte är troende.
And I actually think that if you keep that in your mind, it still makes the point I'm trying to make here.
Och jag tror att även om man tänker på det sättet så innefattas ändå den poäng som jag är ute efter här lite grann.
We haven't done mission work until we've gathered them in. And are giving them also a way to grow through fellowship and Bible study and worship.
Vår missionsbefallning är ju inte uppfylld förrän vi har fört folk in i vår gemenskap och gett dem tillfälle att stärka sin tro genom bibelstudium, genom gemenskap och så vidare.
Or another version on that, we really can't do mission work if we haven't grown. And if our congregation therefore isn't building us up so that we can go out and know what to say.
Och å andra sidan så fungerar inte den här utåtriktade verksamheten om vi inte har en församling där vi själva uppbyggs i våran tro och blir starkare och lär oss mer också om Guds vilja.
Ibland så kanske man tänker att vi bjuder dem och så får de göra sitt val. De får välja. Egentligen så kanske vi inte ska tänka så mycket på det här att de ska välja, utan vi ska, vårat mål ska vara att Guds ord ska dra dem till församlingen, och att de sen är inte arbetet slut, utan att de fortsätter hela tiden. Guds ord.
Okay. What we're the point I would hope we succeed in making in the study so far is that there really are two complementary parts to our work as Christians.
Det som jag skulle vilja att vi kommer fram till så här långt är att det finns två mål vi har, eller två uppgifter vi har som kristna, som kompletterar varandra.
Certainly our job is to share the gospel with others.
Helt klart så är vårt jobb att dela evangelium med andra.
But it's just as much a part of that is that we are building up ourselves and those that we draw to the gospel, that we're building them up in God's word.
Men en viktig del av det är också att vi bygger upp oss själva och varandra i församlingen för att ha en möjlighet att kunna nå ut.
And as it applies to each of us in our own congregations, that means that there has to be an emphasis on making that congregation being a nurturing, spiritually strong fellowship, so that we can bring people into it.
Och för oss som församlingar då, så bör våran tyngdpunkt ligga på att vi vill att se till att församlingen blir en andlig och en positiv gemenskap där folk som kommer in också verkligen kan få en god undervisning och växa till i tron.
I'm not so sure that sometimes confessional Lutherans aren't real good at telling you why you should leave that state church.
Jag tror inte att vår största brist som bekännelse trona lutheraner är att tala om varför någon till exempel bör lämna statskyrkan.
But not maybe having so many good reasons why you should come in to our församling.
Utan problemet är kanske att vi inte har tillräckligt många goda skäl för varför dessa människor bör gå med i våran församling.
And the real reason, the main reason for coming in is because there we will grow in God's word. God's word is taught in our worship services and our Bible classes, and we have a chance to grow.
Det riktiga skälet, det sanna skälet till att man vill få folk att komma till församlingen, det är ju att där ska man kunna erbjuda de här människorna möjlighet att växa i Guds ord och växa i tron tillsammans.
På grund av det föregående bibelstudiet förslår jag denna missionsuppgift. Vi existerar för att dela med oss av nåden som vi har mottagit genom Kristus, så att hans kropp, kyrkan, byggs upp i styrka och antal. Jag har väls missionsuppgift som män, kvinnor och barn, eniga i tro genom Guds ord, existerar vi för att göra folk till lärjungar i hela världen genom att använda evangeliet för att vinna de förlorade och för att uppfostra de troende. Allt till Gud. Diskussion, sidan 5. Bör vi vara människofiskare eller akvariumskötare? Okay, båda. That's really the point of the study so far.
Det är det som är poängen med bibelstudiet hittills.
Sometimes when people talk about us as aquarium keepers, they mean that as a negative term.
Ibland när folk talar om den här nämner den här termen akvariumskötare så tänker de på det som någonting negativt. Det är kritik, menas som kritik.
It's the idea that all we're really concerned about is taking care of our own little aquarium and our own little school of fish. And that's our main focus, just taking care of our own little group.
Och kritiken går då ut på att det enda vi verkar bry oss om det är att ta hand om de som redan finns i vår gemenskap, vårt lilla akvarium och fiskarna som finns där.
But certainly an important part of mission work is also having our congregation healthy and a place that we can bring people to.
Men helt klart är det så att en viktig del av vår missionsuppgift är att se till att församlingen är en hälsosam, en andligt hälsosam miljö dit vi kan ta med människor.
Detta påstående. Huvudsaken är att huvudsaken förblir huvudsaken. Vad menar det?
Vad betyder det här?
Vad betyder det? Kalle.
Det är som det låter. Det viktigaste är att det viktigaste förblir det viktigaste.
And what is the most important?
That people are saved and deserves, of course, the glory of God. Att människor blir frälsta och att allt sker till Guds i förlängning.
And so this point would, the sentence would mean to say that everything we do, we need to keep that focus, don't we? The purpose is to make disciples, to bring people to salvation.
Så det som det här då försöker uttrycka, det är helt enkelt att vi alltid ska försöka hålla målet i sikte. Vad är församlingens syfte? Det är ju att göra människor till lärjungar och ge dem en frälsande tro.
And really everything we do as a congregation can be a part of keeping that focus.
Och det är faktiskt så att allt vi gör som församling kan vara del av detta arbetet mot detta mål.
Whether it's why do we want a church building so that we can better reach out to our community?
Till exempel varför vill vi ha en kyrkolokal? Ja, det är väl för att vi på ett bättre sätt ska kunna nå ut till människor i vår omgivning.
Why do we want the good education for ourselves or our children to equip us to reach out and to be able to draw others into that instruction?
Varför vill vi själva ha en god undervisning i församlingen? Varför vill vi att våra barn ska få undervisning om Guds ord? Ja, det är för att stärka vår tro så att vi ska kunna nå ut till andra.
And so that we have something to invite them into.
Och så att vi har någonting att bjuda in dem till också.
One other point under the discussion before we continue.
En sak till här under punkten diskussion innan vi fortsätter.
And that is that we need to always keep before us the goal of having pastors who have the time to do the work.
Det är att vi bör ha alltid tänka på att del av våra målsättning eller del av en viktig del av att kunna nå denna målsättning, det är att vi har pastorer som har tid att jobba för församlingen.
For a pastor to do a good job in preparing a worship service or a Bible class, it takes time.
Det tar tid för en pastor att kunna förbereda en bra predikan eller ett bra bibelstudium.
To truly care for the congregation and to set an example in mission outreach takes time.
För att på ett bra sätt ta hand om sin församling och ge ett gott exempel på hur man kan nå ut till andra människor, det tar tid.
To prepare himself by the study of the word takes time.
Att förbereda sig själv genom flitigt studium av Bibeln, det tar tid.
And so we need to continue to keep before our church, the LBK, the goal that we need to be paying our pastors so that they can be pastors, not prison guards or physical therapists.
Så på fortsätta att påminna oss själv om att ett mål för oss bör vara att vi betalar våra pastorer så att de kan vara just pastorer och inte i första hand terapeuter av olika slag eller väktare.
We actually are making some real good progress in the LBK.
Nu är det faktiskt så att vi har gjort en hel del framsteg inom LBK.
As of June, 5 out of 9 will be full-time pastors.
Med start i juni så kommer 5 av 9 att vara pastorer på heltid.
Kom då.
Men ingen av dem i Stockholm.
Okay. Can we take a few more minutes to go on, continue into the, a little bit into the next part.
Vi fortsätter några minuter till då in på nästa del.
Sidan 7.